Vad du borde göra, det är titta på ditt eget jobb till exempel, eller dina investeringar, eller din hobby. Någonting som du vill ska bli effektivare. Och sen delar du upp processen du har där i flera olika steg. Och konsekvent bokför i vad som då är din commonplace. Hur de här problemen kan delas upp i tydligare och tydligare steg, så att de blir nästan löjligt enkla att lösa. Du lyssnar på 25 minuter, en konversation om personlig utveckling, producerad av Trade Venue AB. Vi har ett syfte i det här programmet, och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring. Jag heter Carl Mikael Syding. Med mig har jag alltid Ludvig Sundström. Gott nytt år, Ludvig. Nu
gott
kör vi.
Gott nytt år.
Ja, kul att se dig.
Detsamma. Sitter och reflekterar över saker som har hänt nu sista året. Innan vi började spela in här också lite. Och jag kan ju berätta att innan vi började, det här måste varit flera månader sedan nu. Men det var något avsnitt vi körde, och så minns jag att du berättade att du vilade i squat-position mellan repsen på gymmet ibland.
Du blev lite överraskad, för du tyckte att det inte är så vilsamt.
Nej, inte bara det, utan jag blev också väldigt imponerad. Så jag tänkte så här, shit, kan man göra det?
Och det blir ju imponerande för att man tror att det gör ont. Mm. Men poängen var ju att jag vilar där nere.
Ja, nu kan jag nästan göra det själv. Så det säger ganska mycket om den här gradvisa förbättringen varje dag. Tills att man till slut når någonting. Så blir det ens setpoint.
Mm, så det har du lärt dig under 2016.
Ja, det är en sak, och det låter som en liten sak, men det är en stor sak.
Och jag har lärt mig att vara en oerhört underhållande programledare.
Ja, sen några till såna här saker som jag skulle vilja jämföra med ränta på ränta-avkastning, men sett till personlig utveckling. Och det är, utöver mobility stretching, det är att jag blivit bättre på till exempel kaffeintag, alltså liksom minimum viable dosage. Ta i sig mindre kaffe och tajma det bättre. Det är en sån här liten sak som, om man kan göra det konsekvent, så ger det stor avkastning på lång sikt.
Elementär kronofarmakologi, det vill säga hur man tajmar intag av olika substanser.
Och sen också det här med att jag har börjat bokföra blodtryck näst, inte varje kväll, men flera gånger i veckan, och har ett dokument för det. Så då har jag bra statistik på hälsa, och även påminnelsesystem för att göra vissa tester. Så då får jag på lång sikt så får jag bra koll på min hälsa och vet om jag blir för stressad eller liknande.
Har du tagit blodtrycket på andra tidpunkter också?
Faktiskt har jag inte börjat med det, utan jag har...
Det blir mest... 2017.
Ja.
Det är faktiskt jätteviktigt. Man kan ha väldiga variationer intradag i blodtryck, och man kan fånga upp extremt intressanta saker om man tar det vid andra tidpunkter också.
Mm, men bra tips. Du själv då, har du gjort några mer sådana här konsekventa förbättringar som kan ge mycket på lång sikt?
Nej, det har jag nog inte. Eller jag kommer inte på några i alla fall. Jag kommer ju inte ens ihåg det här som du påpekade, att jag har blivit bättre på att blogga och dessutom håller på med den här podcasten. Så där är jag lite dålig med metakognitionen. Att jag vet att jag hela tiden gör saker som förbättrar mig. Det är det enda jag gör. Men i efterhand så har jag ingen riktig anteckning om vad var det jag gjorde specifikt just det här året som jag blivit bättre på. Utan jag blir lite bättre på allt hela tiden.
Typ ditt bönätande. Var det nytt nu sista månaderna, eller har du gjort det länge?
Nej, men det var ganska nytt här de senaste månaderna. Jag har nog tappat lite där på bönorna också. Men jag äter definitivt bättre vegetariskt 2016 än 2015.
Det sägs ju att det kan ge stora förbättringar i magspjälkningen. Och det är också en sån här sak som, om man får bättre magspjälkning, om den inte redan är väldigt bra, då kan det göra en väldigt stor skillnad i både hälsa, koncentration och även livskvalitet.
Vi kan lägga en länk till en YouTube-kanal som heter Fight Mediocrity, där det finns sammanfattningar av böcker, animerade, sån här whiteboard-animering där det ser ut som att någon ritar med tusch på en tavla. Där finns bland annat genomgång av en bok om mikrobiomet och hur extremt viktigt det är både för den kroppsliga och mentala hälsan.
Mm, nog om vårt vanligtvis torra introsnack.
Ja, du lyssnar alltså på 25 minuter med Syding och Sundström. Det produceras av tradevenue.se och klipps av Johan Olsson som vanligt. Och det här är första avsnittet för 2017, så gott nytt år några dagar in på året. Vi ska prata om problemlösning och filtreringsprocesser, och då har vi en gäst med oss. Välkommen, Anna Svan.
Hallå.
Anna Svan är entreprenör och investerare. Hon blev kanske känd för sin trading på Shareville och sen har hon gått vidare och bland annat varit med och startat nätverket Ekonomista med investeringar för kvinnor. En Facebookgrupp med 18 000 medlemmar när vi spelar in det här. Vi har gjort en hel del andra saker också. Är det någonting du vill berätta om?
Vi skulle kunna prata om något som de flesta kanske inte har så bra koll, och det är att jag faktiskt startade en windsurfingklubb i maj för att hålla ett VM i augusti.
Oj, så du är riktigt vass på windsurfing?
Nej, när vi startade klubben så hade jag faktiskt aldrig stått på en surfingbräda i hela mitt liv.
Och vad var själva poängen med att starta en surfklubb?
Malmö stad fick förfrågan att arrangera ett VM och jag är event manager i grunden. Och min vän Andreas är superduktig surfare och han ville ha in bra folk i styrelsen helt enkelt inför det här VM:et.
Det här med att vara event manager, det måste verkligen komma bra till pass nu.
Ja, hur tänker du då?
Nej, men vi brukar ju snacka i vår show ganska ofta om så här komplementära kompetenser. Och då, nu är du i en position där du verkligen får nytta av din tidigare erfarenhet. Som du kanske inte tänkt på i förväg, men nu är du i en unik position där du verkligen kan vara väldigt bra.
Ja, så jag tror ju att man ska på något sätt kunna använda alla sina kompetenser, oavsett vad man gör, för att kunna hålla någon slags röd tråd genom livet.
I förra avsnittet så pratade vi om hur man, när man är på en viss sysselsättning eller en viss kompetensnivå, så kan man hela tiden strategiskt fundera över vad nästa nivå ska vara. Antingen vad man behöver skaffa sig för ny färdighet för att ta sig till nästa nivå, eller kanske hur man kan använda det man gör nu som en plattform för nästa nivå. Vi går tillbaka till när du började trada. Hur angrep du tradingen och vad hjälpte dig att bli framgångsrik?
Jag började med att utvärdera min handel varje dag. Oavsett om det hade gått jättebra eller jättedåligt just den dagen, så försökte jag härleda till varför gick det bra. Var det för att jag höll min strategi eller frångick jag den? Och om det gick dåligt så ville jag ta reda på varför, så att jag inte skulle göra samma misstag igen.
Du har till och med gjort en modell för det här, en strukturerad mall för hur du ska bokföra de här anteckningarna.
Jag för in alla dagens avslut i en mall och sen så skriver jag en not på huruvida jag följde min strategi eller inte. Till en början så gjorde jag det här varje dag, men på senare tid så gör jag det och mina dagar skiljer sig från någon annan, från normen helt enkelt.
Det är det här som jag tycker är så intressant med, jag gillar att typ kolla på folk från olika delar från livet som gör någonting bra och på något sätt lyckas. Och då är det så intressant, för man ser nästan alltid att de som det går bra för, det är att de är relativt metakognitivt intelligenta, utvärderar sig själva på olika sätt och de hittar på någon slags process på vad de gör. Det är inte bara att nu går jag och arbetar, utan det är så här, jag gör det här för det här och jag gör det här för det här och så här undviker det här och delar upp det i olika steg och försöker förbättra på olika saker. Som en slags flerstegad process.
Ja, men det handlar väl om att man vill optimera sig själv. Det handlar inte bara om tradingen, utan på samma sätt så gör jag ju träningen. För det gör väl alla som tränar, att de skriver upp eller i alla fall har någon koll på hur mycket starkare de är nu än tidigare, och precis på samma sätt så måste man ju jobba.
Jag misstänker att eftersom ett av de vanligaste tipsen bland PTs är just att skriva upp vad du gör, varenda rep, varenda set, varenda vikt och sen försök bygga på det, så tror jag att folk gör helt enkelt inte så, utan man går dit och så kör man lite grann så man blir svettig. Det är jobbigt.
Då kan man inte förvänta sig något bra resultat heller.
Nej, och det är väl exakt vad det handlar om idag. Att har du ett problem, har du en utmaning och du verkligen vill lösa det här på ett effektivt och strukturerat sätt, då måste du också vara systematisk. Skriva upp vad du gör, varför du gör det, hur du gick, varför du gick på det sättet och vad du kan göra annorlunda, så att du även får ner den idén inför nästa omgång.
Jag tror förresten att det är det som skiljer tur från skicklighet. Till en början så är det klart att jag hade tur i min trading, men genom att ta reda på vad det var som gav mig tur så kunde jag använda det i framtiden.
Ja, det var lite det som jag tänkte innan också. Lite det jag ville komma in på liksom. Men lite svårt att sätta fingret på.
Ja, såklart.
Ja, men tack så himla mycket för att du berättat om din process och dina tips.
Tack för att jag vill komma hit.
Ta med dig hundarna och dra. Ja, men gott nytt år då, Anna. Anna kan ni hitta på hennes blogg minaaffärer.se där hon skriver om sin handel. Om vi ska prata om investeringar och bryta ner det i olika specifika delar, då det blir alldeles för klumpigt, kan tyckas enkelt, men man riskerar bara att lura sig själv. Det är helt enkelt bara att man köper och sen hoppas man att det går upp och så säljer man. Det funkar förstås inte. Då får man fundera, är jag trader eller är jag investerare? Det är kanske en första sätt att bryta ner det här problemet. Är man trader, ja, då måste man hitta lite olika metoder för själva tradingen. Vad ska trigga mina affärer, köp och sälj? Ska det vara en viss typ av teknisk analys? Ska det vara att man hör rykten eller läser nyheter eller tradar på speciella situationer, alltså före eller efter en rapport kanske? Och då får man fundera över vad är det som i rapporten eller nyheterna före eller efter ska initiera en affär. Om man då istället tänker sig att man har en fundamental process, ja, då måste man fundera över vilka faktorer är fundamentala. Det kanske är vinst, det kanske är värderingsmultipel, det kanske är kassaflöde. Om man siktar in sig på vinsten, då får man bryta ner den i sin tur. Hur kommer vinsten till? Ja, då beroende på vilken detaljnivå man vill gå in på så får man fundera över hur man räknar på försäljning, hur man räknar på kostnader, på marginaler, på konkurrenter. Och så får man förfina den här modellen så långt ner till man tycker att här har jag koll på beståndsdelarna och kan med en väldigt konkret metod ta reda på vad de här beståndsdelarna är för någonting. Och sen sätta upp en beslutsprocess som säger att om jag har fått fram den här informationen om vinsten, då köper jag, annars säljer jag.
Det här sista som du säger nu, det tycker jag är intressant, för det är ju någonting som uppkommer via ens egen erfarenhet, att man liksom pejlar det där, så att först kanske man bara gör sin lilla flerstegade process som en slags modell, och då är det lite enkelt att man blir kär i den teoretiska modellen, och sen så använder man den en del, så inser man att oh, men det här är suboptimering, eller det här är onödigt, utan det ser bara kul på papper, men jag använder det inte, och sen så småningom så växer man in i den och den blir bättre om man tar bort de onödiga stegen. Men just där du berättar hur de olika stegen kan delas upp, det är en extremt stor skillnad mellan att tänka på det ur ett sån här strukturerad process jämfört med bara, här är jag, här är ett företag eller en tillgång jag ska köpa och sen hoppas jag få en vinst.
Ja, det är väldigt lätt att hamna fel i den här suboptimeringen. Om man till exempel går den karriären som jag gjorde från sell-side till buy-side, då på säljsidan som analytiker, då handlar det mycket mer om att bygga imponerande modeller och att ha så mycket information som möjligt så att någon från buy-side kan ställa frågor. Men när man är på buy-side, ja, då handlar det mycket mer om att man ska faktiskt göra investeringarna och få avkastning till sina kunder. Då har man inte tid eller överhuvudtaget utrymme att göra onödiga saker eller att hålla i dataserier bara för sakens skull, utan då ska man hålla i enbart den informationen som faktiskt är kurspåverkande.
Men du, på tal om det här med kompletterande kompetenser och sånt som vi snackade om tidigare, typ förra avsnittet eller vad, då det här ger ju dig en ganska intressant position, som att du varit på båda sidorna, så du vet vad båda kollar på, så du har ju översiktsbilden. Och sen när du sen blir investerare eller hedgefondförvaltare, då har du koll på hela ekosystemet. Det försätter dig i en ganska fin position.
Ja, och man kan verkligen tänka sig att man hoppar fram och tillbaka och utnyttjar kunskapen från båda sidorna. På köpsidan till exempel, då vet jag ju vad en analytiker syssla med för tricks på sin sida och på vilket sätt han försöker sälja in saker. Det blir lite lättare för mig då att ifrågasätta var informationen kommer ifrån och om den faktiskt har någon vettig korrelation.
Mm.
På motsvarande sätt så kan man också gå från buy side till sell side. Då vet jag ju faktiskt vad kunden vill ha, vad det är som är intressant information, vad det är som gör att man sitter och gäspar inombords eller tänker att vilket jäkla pucko, och vad det är som får en att tänka att det här var verkligen nytt och kreativt och användbart. Och då skulle jag, om jag gick till sell-side och blev analytiker eller mäklare, så skulle jag kunna fokusera på enbart det och verkligen få kunderna att tycka att här får man mer värde.
Jag vet inte om det här är ett bra exempel, men jag minns, det här var nog ett år sedan eller någonting, när du dela mer av någon gammal mall du hade till försäljare. Och så var det så här, gör inte de här grejerna med mig. Och typ till exempel, jag vill inte höra din makroanalys, jag vill inte höra en lång utläggning på det här. Däremot vill jag höra specifika idéer som blandar ihop olika områden. Jag minns inte ordentligt, men någonting sånt där.
Mm, en del tyckte att den här var väldigt hård, så att den har cirkulerat lite grann i branschen bara för att den kan verka arrogant eller liksom nästan elak. Men om jag skulle börja på sell-side, då skulle jag leta fram min egen sån gamla mall och tänka att okej, så här vill tydligen någon på buy-side bli hanterad.
Mm. Men just utformningen, tror du är det ett bra exempel på liksom övertäckande kunskap från att ha varit på båda sidorna?
Ja, definitivt. För jag visste hur jag tänkte som säljare och jag visste hur jag tänkte som köpare. Jag syntetiserade ihop det till vad som skulle passa för säljaren att leverera till köparen och vad som också ingår i själva uppgiften som säljare.
Ja.
Ja, då har vi pratat om hur man bryter ner komplexa problem i ekonomiska sammanhang. Och nu ska vi kanske bli lite mer generella och gå vidare till beskriva processen.
Mm, och det här är ju viktigt för alla som är någon slags kunskapsarbetare. Viktigt är de flesta personer. Vi gjorde ju tidigare ett avsnitt, jag minns tyvärr inte siffran nu, men kanske 30 eller något sånt där, som handlar om typ diverse olika smarta steg och tips som alla kunskapsarbetare borde göra. Så det avsnittet skulle jag även rekommendera att ni lyssnar om ni inte redan gjort, som kompletterande till det här. Men när det handlar om att bygga den här flerstegade processen eller filtreringsprocessen, syftet med att man vill göra det är för att man har någon slags komplex arbetsuppgift som består av många steg, och ofta så är det inte tydligt exakt vilka stegen är. Och det är ju särskilt relevant att göra det för alla som har någon form av återkommande beslut som de måste fatta, eller att de jobbar kanske på uppdrag och uppdragen är inte exakt likadana, men de är tillräckligt likadana för att man ska ha en process att följa. Och sen har man någonting att utgå från istället för att man ska liksom på nytt återvinna hjulet, så.
Ja, och vi återkommer om och om igen till det här att skriv ner det här ordentligt. Alltså skriv ner processen. Börja med att skriva upp ramverket bara för att dela upp det i olika steg. Då har du startat en tankeprocess, och sen när du går runt dagarna ända med dina normala arbetsuppgifter, då har du redan ställt in mönsterigenkännandet. Du har primat dig själv så att du kan hitta vad som är återkommande och vad som är problem på olika höga nivåer, så att du kan verkligen dela upp uppgifterna i olika komplexitet och kategorier, och sen placera de här i olika tidsblock i din kalender och se till att hantera en viss typ av problem väldigt effektivt på samma gång, och sen går du vidare till en annan typ av problem.
Mm, precis, då slipper du multitaska, eller det är inte riktigt multitaskande, men det handlar ändå om att byta uppgift, och då förstör du ofta ditt flow. Du uppnår inte den här kumulativa koncentrationen som du gör om du slänger in många arbetstimmar eller liknande på ett enda mål.
Det finns en bok som heter Getting Things Done av David Allen. Antingen kan man läsa boken eller så kan man försöka googla upp någon video på när den här beskrivs. Och i den så hanteras allting som en inbox. Alla typer av infall och idéer och mail och annan information som du får, det är din inbox, och den här ska du försöka tömma hela tiden. Du vill inte ha saker i korttidsminnet. Då blir det onödigt belastat och du får svårt att ta in nya saker. Och den här boken beskriver helt enkelt att du får in, om vi beskriver utifrån en e-mail-inbox, då blir det så att det kommer in mail, och de här har du en viss tid på dagen som du går igenom. Och på väldigt snabbt så ska du se om det är något som ska hanteras direkt, till exempel om det är någonting som tar väldigt snabb tid att klara av, och snabbare att klara av än det tar att lagra undan den. Två, det är saker och ting som är projekt eller aktiviteter som du ser liksom att det här är saker som man verkligen måste göra. De lagrar undan och taggar snabbt med olika projektnamn. Och sen tre, det är saker som bara ska raderas eller möjligen arkiveras på obestämd tid. Det är nästan samma sak, för när det väl har gått en viss tid så då raderar du dem. Och sen går du vidare med de här som är då projekt eller aktiviteter. Så delar du upp de projekten och aktiviteterna. Det här gör du då vid en speciell tidpunkt, och då är det dags att sätta sig ner och verkligen gå igenom. Ja, här har vi alla de här olika projekten. Så delar upp dem i mer faktiska aktivitetslistor. Konkreta saker som gör att när du väl ska sätta dig med aktiviteterna, då behöver du inte fundera på hur du ska göra dem, utan det ska vara så pass enkelt som gå till posten, hugga av benet.
Det är återkommande uppgift.
Tydliga instruktioner i vad du ska göra, så att du har en to-do-lista, och sen ska det också vara tydligt, när är en aktivitet avklarad? Vad krävs för att den ska anses avklarad? Ytterligare en typ av lista där du har outsourcat saker, till exempel där du väntar på svar. Du har skickat ett e-mail till någon annan och du väntar på svar. Den där får inte bara hänga i luften, utan du måste få en påminnelse sen efter en viss tid som säger att har du fått svar från Ludvig?
Det här är ju viktigt för projektledare eller konsulter eller entreprenörer, speciellt tänker jag.
Ja, men överhuvudtaget, det blir väldigt enkelt annars att man tycker att man hanterat en sak. Man har fått en idé, man har fått en uppgift, man har gjort någonting som man har skickat vidare till någon annan. Det kan vara någonting riktigt viktigt. Men bara för att man har hanterat sin del av det hela så känner man sig klar. Och så glömmer man bort att verkligen följa upp att det här sköts av den andra.
Ja, den stora takeawayn, både från det som du snackar om nu och också hela det avsnittet från mig, det är ju veckans mindset. korttidsminne eller arbetande minne. Och det är det här med att vi kan bara handskas med ungefär cirka 7 bits. Eller liksom, ja, som man säger på engelska, bits of information åt gången. Man kan inte ha mer än 7 stycken enskilda objekt i sitt huvud. Har du mer än så, då trängs någonting ut eller något annat måste liksom nötas in. Och det är helt enkelt en barriär man får tänka att där går gränsen. Det är det man har att arbeta med.
Ibland så finns det en poäng i att faktiskt låta korttidsminnet jobba på maxkapacitet för att öva det. Men du ska inte göra det när det handlar om kritiska saker som du inte får glömma bort eller verkligen inte vill glömma bort. Utan större delen av tiden, då ska du bara tömma minnet, tömma inboxen hela tiden och placera iväg den i kategorier och sen tar du hand om dem nästa steg.
Mm, så det gäller ju alltså att kunna filtrera och prioritera för att slippa överbelasta sig och även på konsekvent lång sikt kunna vara ganska produktiv.
Mm. Vad du borde göra, det är titta på ditt eget jobb till exempel, eller dina investeringar, eller din hobby. Någonting som du vill ska bli effektivare. Och sen delar du upp processen du har där i flera olika steg. Och konsekvent bokför i vad som då är din commonplace. Hur de här problemen kan delas upp i tydligare och tydligare steg så att de blir nästan löjligt enkla att lösa.
Det här är ju ganska kul att få inspiration och kolla på andra personer eller folk som är i andra industrier eller andra områden eller vad som helst. Jag tycker det är kul att studera sånt. Kolla på artister. Artister först, alltså musikartister då. Först liksom skriver de en låt. Då är det den kreativa processen att komma på någonting. Ofta kanske det bara, de som har gjort det ett tag, det kanske bara kommer så här för att de har tränat in den reflexen och är kreativa liksom. Men det är ändå en del av processen, den första delen. Idégenereringen och skapa låtarna. Sen måste de kanske förfina de låtarna, det är andra steget. Alltså renskriva dem och göra dem bättre. Och sen i tredje hand så går de in och spelar in i studion. Och sen i fjärde hand, förutsatt att de har någon bra beat på det, då är det ju sån här, vad heter det, lay the vocals eller något sånt där. Så att de fyller i så att det ska låta extra bra. Det är en tydlig process med olika steg. Och så gör de här grejerna en åt gången med full fokus på varje grej.
Mm.
Och sen allt vi ser är slutprodukten. Men så vi tänker oss att de bara superinspirerade personer som går runt och bara spelar in låtar och låter bra. Men det är ju flera steg.
Ja. Men jag kan säga att som förvaltare, då var det väldigt lätt att hamna snett i de här tankarna och försöka göra allting på en gång hela tiden. Man chattrade med medarbetare och det ringde lite mäklare, man pratade med någon analytiker och samtidigt som hade man en modell igång där man försökte bygga en kassaflödesanalys och så kanske man skrev på en pitch och liksom allting bara gick ihop till ett enda surr som man gjorde hela tiden och liksom kanske nästan till och med fann en viss stolthet i att det var från ax till limpa i varenda sekund. Men vad jag borde ha gjort tydligare var att verkligen sätta upp hela processen i olika steg och se till att ja, men här har jag informationsinsamling, här har jag informationsbearbetning, här har jag informationspresentation, här har jag den faktiska praktiska själva investeringstidpunkten. Och här har jag den faktiska utvärderingen av hur de här investeringarna gick. Och här har jag åtgärderna som beror på utfallet. Och faktiskt göra de här vid måste ju inte vara fastlagda tidpunkter, men att de hade egna tidsslots. De kan vara ad hoc beroende på hur dagen ser ut. Men att jag faktiskt ändå hade specifika timmar då jag fokuserade på en sak i taget. Nu kunde hanteringen av felaffärer eller dåliga analyser bara surras bort i det liksom det stora bruset istället för att verkligen en gång per dag eller per vecka gå igenom de dåliga affärerna och fundera över exakt varför gick de fel och hur ska det ändras nästa gång.
Förut som du beskrev det så var det bara att saker bara händer och det är så mycket som händer. Men sen då blir det lite metakognitivt att det är så här, aha, nu är den här delen av processen. Så att du liksom känner igen att du är ett visst steg.
Ja, precis. Och jag tror att i praktiken så var det lite åt det hållet ändå. Alltså, även om allting var sammanblandat så förstod jag att okej, nu analyserar jag. Nu investerar jag. Det hade varit ännu bättre att faktiskt göra det här riktigt strukturerat.
Ja, det är såklart att du vet det på sikt. Liksom. Men om man är ny, då tar det ju ett tag att lära sig allt det där. Särskilt när det är så komplext.
Mm, men om man bara får berättat för sig så här, som vi gör.
Ja, då alltså, vet du vad du ska fokusera på.
Ja, jag bara, återigen, jag önskar att jag hade kunnat lyssna på det här programmet och haft det här mindsetet med mig. Som en enkel övning så kan man alltid börja med att bara tömma sin inbox. Det kan kännas väldigt svårt och stort att göra det, men börja med att sortera på tid. Om mejlen är mer än en månad gamla, så bara arkivera dem. Inte radera, utan på ett snyggt och enkelt sätt bara arkivera bort dem så att de inte ligger i inboxen. Det här är ju jätteenkelt, men det är något som man kanske ändå inte, eller som någonting som man drar sig lite för att göra, för att det känns läskigt att de är borta och kanske obesvarade eller inte snabbt sökbara.
Det måste jag göra.
Och nästa kan vara att man sorterar på avsändare. Och då kan man ganska snabbt gå igenom och se att ja, men alla de här avsändarna från sex.com, de kan man snabbt radera. Och även kanske man har massa från någon kompis, massa privata mejl som man direkt ser att här är 400 fram och tillbaka konversationer som snabbt kan arkiveras till exempel. Och då på ett ganska snabbt sätt med datum och avsändare så har man sen sorterat bort väldigt mycket. Och resten så använder man David Allens Getting Things Done-process till att bara snabbt gå igenom. Ska det här raderas? Kan jag svara på det nu? Ska det delitas? Ska det arkiveras? Eller ska det in i min riktiga projektlista? Och sen har du en tom inbox.
Mm, ja, du har inbox. Och glöm inte att kolla på ditt arbete och dela upp din flerstegad process och förfina den.
Och eftersom Ludvig sa förfina så är nyårsavsnittet slut. Vi tackar TradeVenue.se som producerar det här och Johan Olsson som klipper. Syding och Sundström tackar för oss. Hej då!